dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Peter Wilson kvitterar
i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och det är det 101:a i ordningen. Vad säger du om det, Oskar?
Imponerande siffra.
Ja. Wow.
Det känns stort.
Ja. Det verkar faktiskt som att vi har varit hyggligt efterlängtade ändå i comebacken. Om man får smörja sig själv. En av våra chefer, Mattias Wallström, bad oss ta fram lite statistik. Och vi kan väl säga att just Andreas Pettersson-avsnittet, comeback-avsnittet, avsnitt 97.
En raket!
Ja, en raket. Det mest lyssnade någonsin. Ja. Med råge.
Jag blev förvånad faktiskt. Det var
vi
ju
kan
du som
slänga ut oss ändå. 17 000 hade laddat ner det. Fast, och då är Spotify inte inräknat.
Nej, och de där siffrorna är ju, vi har ju fått veta att de
är, vi har ingen aning om hur mycket de stämmer, men det är en hög siffra. Ja, det är den högsta siffran.
Ja, vi kan ju ändå konstatera att det är bäst hittills för jämförelse med det andra vi har. Oavsett om siffrorna är diffusa eller lite felaktiga, så det är mer än vad vi har haft tidigare. Så det är värt att fira.
Ja, finns andra som har blåst upp sina siffror.
Det gör det säkerligen.
Det är vi inte först med.
Nej, men det var kul och det var bra dessutom för dig och mig och för poddens framtid. Eftersom att det, siffrorna tog sig fram av en anledning.
Ja.
Vi hoppas att det ska leda till att vi får fortsätta hålla på med det här.
Ja, absolut.
Eller få, det gör vi ju ändå. Men, men att, vi får ett stort stöd.
Ja. Men apropå blås upp siffror. En tanke som slog mig, Oskar. Vad händer om ÖFK skulle gå i konkurs nu? De kan ju inte uteslutas på grund av ursäkta övergången. De kan ju inte uteslutas på grund av det här med Kinbergs dom. Men vad händer om de skulle gå i konken?
Jag vet inte exakt. Nej. Jag förutsätter att det är kvarlagen som
för det brukar ju vara så att lagen som har åkt ur har åkt ur,
ja,
så att säga.
Exakt.
Men kval lite diffusare. I nuläget ser det ut att vara Brage då i så fall som får det.
Ja, i och med att de ligger under i halvlek.
Ja. Ja. Mm. Men det är 90 minuter kvar.
Du tog mig verkligen på sängen nu, för det är inget jag har kollat upp. Men så tror jag att det är.
Ja.
Hade det skett under säsongen, då är det en annan grej. Då ritas ju tabellen om.
Mm.
Och det är ju det scenariot har vi ju tittat på förut.
Ja, det var inte bra.
Men nu är ju allsvenskan färdigspelad, så att då försvinner ju det.
Ja. Jag ber om ursäkt för att jag tog dig på sängen.
Nej, det gör inget. Det får du gärna göra. Ni får väl höra av er till oss, ni som har koll. Vi lär väl ta reda på det här i alla fall. Så att man vet vad som gäller. Men nej, jag skulle inte tro att det, eller det kan inte påverka GIF Sundsvall på något sätt. Jag har väldigt svårt att tro det.
Men idag är det du och jag, Oskar. Många av GIF-spelarna är på semester efter degraderingen. Eller är det så? Inte semester, men
en veckas ledighet fick de efter sista matchen. Och sen återsamlas laget på måndag. Och då kommer man träna november ut.
Mm.
Under ledning av nuvarande ledarstaben. Alla har ju kontrakt som gäller ett tag till.
Tonka och Henke och Ante.
Ja, exakt.
Eller kallas de för det?
Nej, nu gör de ju det. Nu har ju
nu har jag myntat det.
Ja.
Men
nej, men så man tränar november ut och sen blir det då semester och då försvinner ju de spelarna som har kontrakt som går ut och om man väljer att komma överens om att bryta eller sådär. Men november ut, då tränar de på.
Vi kan väl ändå stanna till lite vid degraderingen. Vi har liksom avhandlat mycket känslor och sånt där. Du jobbar vidare mycket med liksom det organisatoriska i din roll som reporter. Vad kommer hända med truppen? Vad händer med alla kontrakten som går ut? Blir det lägre löner?
Ja, det blir det.
Men, ja, det blir det ju. Men och alla de där frågorna. Men hur är det att som reporter jobba med ett lag som åker ur? Eller runt ett lag som åker ur?
Generellt så är det väl så att det är klart att det är lite svårare när det är motgång någonstans överlag inom idrott. Alltså de personer man ska prata med är ju ofta lite mer slutna kanske när det händer negativa grejer. Man får jobba lite hårdare för att få fram saker då än när det är positiva nyheter. Så att på så sätt så är det ju en liten utmaning. Sen händer det ju mycket när man byter serie på många olika sätt, vilket gör att det finns väldigt mycket att skriva om. Som du är inne på, så till exempel har vi berättat att lönerna sänks för alla spelare. Då har man en standard inskriven i kontraktet från Giffarnas sida. Kontrakt som bryts. Man har bland annat sagt upp avtalet med Chidi Omeye, har vi också berättat om. Och det finns också klausuler på ett par spelare till som vi vill få anledning att återkomma till det. Så det finns ju mycket, mycket att berätta och rapportera om, men absolut så är det en utmaning på många sätt också. I ett sånt läge. Och där måste jag ändå säga att efter sista matchen mot AIK, när degraderingen blev definitiv, så tyckte jag att de inblandade från Giffarnas sida skötte sig proffsigt. De ställde upp, vi hade en livesändning som drog igång kort efter slutsignalen, och det var inga problem att få dit Tony Gustafsson, Urban Hagblom, Tobias Eriksson, och ja, vi hade kunnat fått fler spelare också om vi hade velat. Vi pratade ju med ett antal utanför sändningen också såklart, och det var liksom ingen som nobbade oss eller ja, gick förbi när vi frågade om intervjuer och sådär. Och det tycker jag ändå hedrar. Även ordförande Hans Selling, han lyckades inte leta rätt på det på plats, men han ringde upp när vi hade sökt dem och sådär. Så att där tycker jag nog att de inblandade GIF tog sitt ansvar i alla fall och svara på frågor, även i det tuffa läget.
Hans Selling är ju överallt. Slänger käft med Marcus Bolin liksom på ledarsidorna, och han har artiklar om diverse har ni gjort. Det har blivit några stycken.
Jag tror han är en, han har ju valt också att ta lite strid mot de stora klubbarna i svensk fotboll när det gäller fördelningsmodellen av SEF-pengar.
Precis, för som det är nu så får bättre placerade klubbar mer pengar, lägre placerade mindre pengar.
Det räknas ut på över en femårsperiod. Ja, jag vet inte, han tycker nog att det är okej att det skiljer, tror jag. Men han gillar inte sättet som det är nu, utan, och den gör ju också att, ja, men en klubb som AIK har nämnt som exempel, vet jag att över tid när de liksom presterar toppplaceringar, så skillnaden blir väldigt stor i slutändan. Det blir många miljoner som skiljer en klubb som GIF Sundsvall kontra AIK i bidrag.
Just det är inte lätt att vara Brage då, om man skulle komma upp i Allsvenskan.
Nej.
Det skulle ju bli väldigt skiktat. Ännu värre om 10 år.
Ja, och det ekonomiska är ju redan väldigt uppdelat när det gäller andra intäkter och Europaspel och publikintäkter och sådär. Och då det är klart, rätt eller fel. Jag pratade med Hans Selling om det här bara häromdagen, när man hade haft ett nytt möte kring det här, och han menar väl på att han säger inte att han sitter på en sanning där, men att han tycker i alla fall att det är ett ämne som borde diskuteras mer, och hans upplevelse är att det är något som man bara har accepterat tidigare, att det är så, och att storklubbarna har fått bestämma mycket. Och jag tror nog man får ordentligt med mothugg från klubbar som, ja, men typ AIK, som snarare har varit inne på att man ska rikta åt andra hållet, att det borde bli en ännu större skillnad i fördelningen, så att svenska klubbar kan konkurrera.
Det här får man ju ge Sellingen då, att han går in och skitar ner sig. Han vill ha mer pengar av kommunen och liksom gå hårt åt, och han vill ha mer pengar från ligan och så här. Det känns ju som att han liksom, du vet, en sån här stor, vet, badboll. Han kliver in i en sån här hamsterboll som man har på vatten. Och liksom bara studsar omkring i, liksom hoppar in i den här gröten.
Ja, han rör om, det gör han definitivt.
Han rör om, tacklar alla. Så det är ju kul att se. Det är, ja, ju aktivt.
Det är intressant att
följa. Vad man än tycker om frågorna i sak, så känns det ju som att han axlar den manteln nu, att gå in och dra i alla jävla trådar som finns.
Absolut.
För att få in cash.
Ja, och det är ju intressanta frågor där.
Eller kanske inte krediter, men nej, stålar.
Precis. Och riskkapitalbolaget som man ju har genomfört var också något som han i allra högsta grad var drivande i. Och det genererade ju pengar. Så att vi får se om han lyckas med de här andra uppdragen. Nu, den allsvenska fördelningsmodellen är ju skitsamma för Giffarna nästa säsong. För det kommer ju vara superrätta pengarna som de får. Och där ser föreningen lite annorlunda ut. Jag ska skriva lite om det här framöver också. Men Vi kan väl snabbt säga att det diskuteras hur man ska göra, och det kan bli förändringar kring det här, både i Superettan och Allsvenskan. Så vi får anledning att återkomma till det. Ja. Men det är inget, finns inget klart i alla fall att så här mycket får GIF exakt. För i Superettan har man också haft en modell där man får pengar utifrån placering efter säsongen. Mm. Att slutar man etta får man så mycket, kommer man sist får man det här. Vilket gör att det är lite lurigt för klubbarna att budgetera, såklart. För det är svårt att veta vilken tabellplacering man hamnar på i förväg.
Ja.
Att spå en säsong är inte alltid så lätt.
Ja, nej, vi hade ju haft ganska fel om vi hade budgeterat på det sättet. Ja. Varit GIF Sundsvall.
Så är det.
Jag trodde inte de skulle komma näst sist.
Inte jag heller.
I mars. Men idag ska vi ägna oss lite åt lyssnarfrågor, Oskar.
Ja.
Till att börja med. Sen ska vi gå igenom lite, för vi spådde ju inför säsongen hur det kommer gå spelare för spelare i GIF Sundsvall. Men vi ska börja med fokus på lyssnarfrågor. Så vi liksom kastar oss rakt in i gröten, och så kastar jag de här. Jag slänger de här lyssnarfrågorna på dig.
Okej,
ja. Framför allt, för absolut, du har mest insyn. Blir det diskussion, då kanske jag öppnar för det. Då kanske jag kliver in.
Jag gärna det.
Trampar in med mina 42 år. Men tränar karusellen frågar på Twitter: stämmer det att Tony G lämnar?
Det kan jag ju inte, alltså, ja, inte vad jag vet.
Nej,
är väl det jag kan svara på det.
Ja. Då hade du ju stått i tidningen.
Ja, precis. Ja, verkligen. Ja. Annars hade det
du hade inte hållit på det.
Nej, det hade varit lite av ett tjänstefel, tror jag. Ja. Nej, jag har inte heller hört något sånt, utan det jag har hört är att Tony Gustafsson fortsatt är GIFarnas huvudspår. Men att man inte har kommit så långt, utan de här första dagarna efter degraderingen för föreningen handlar mycket om att se över ekonomin, vad kommer de ha för resurser, hur ska vi organisera oss, vad är GIF Sundsvall 2020, för att sen kunna ordentligt lansera det för en tilltänkt huvudtränare, och vilket i första läget är Tony Gustafsson, som man vill behålla. Men det har inte kommit långt i några förhandlingar, är den informationen jag har fått, utan man låter det gå den här veckan, och sen går man försöker man lösa det. Och det. Men det är ju en prioriterad fråga, för att få klart med huvudtränare är det som liksom, är först på listan, om man säger så, rent kring det sportsliga i GIF Sundsvall. Mm. Fortsatt huvudspår, som jag har förstått det.
Vill man höra lite hur han resonerar, så kan man ju faktiskt spana in vår förra podd, avsnitt 100, med Tony som gäst, där han berättar vad som är viktigt för honom. Hur är det nu? Han vill ha en, dels en intressant utmaning vad gäller liksom tävling.
Ja.
Dels en möjlighet där han kan utvecklas varje dag. Sen var det ett tredje ben där också. Det är en miljö som han kan utveckla, precis, varje dag. De tre benen, och där stämde det överens på GIFarna. Vi ställde frågan, är det viktigt med pengar, berömmelse, större klubbar? Men det sa han ju att nej, det är det inte. Och jag hade kunnat vara i Asien nu och tjäna mycket, mycket pengar. Men det är inte viktigt. Och det var ändå, jag tyckte att det var förvånansvärt nästan hur öppen han lät inför en eventuell, liksom inför möjligheten att kunna fortsätta.
Ja, jag håller med. Det var flera personer som jag har pratat med som lyssnade på podden har fått intrycket att han...
17 000 stycken.
Ja, var det så många på Tony?
Nej, kanske. Nej, men 10 någonstans.
Ja, men att han var positivt inställd. Deras känsla hade varit att kanske inför hur han resonerade, att det var, skulle bli svårt för GIFarna att behålla honom, framförallt om han åkte ur Allsvenskan. Mm. Men att efter att ha lyssnat så var det flera som hade fått intrycket att ja, men han kanske kan tänka sig att stanna ändå. Och det är ju min känsla också utifrån det samtal vi hade med honom här, att han stänger absolut ingen dörr till att om det skulle bli Superettan. Det kändes ju genuint och äkta, tyckte jag. För att jag tror också att hade det varit så att Superettan inte var ett alternativ, då jag tror inte ens han hade gett sig in i det resonemanget kanske och gått igenom vad som var viktigt inför nästa år och hur han tänkte. Utan jag tyckte att han öppnade en dörr där. Och
det blir ju lite så här, om man tittar, vad finns det för andra... Han verkade ju verkligen intresserad av Sverige. Det var viktigt med familjen. Han saknat klimatet i Sverige, hur det är här. Tittar man nu, vad finns det för lediga liksom allsvenska jobb? Alltså att hoppa till typ Kalmar kontra ändå klubben, staden i hjärtat och sådär. Jag vet inte. Liksom, skulle det locka så väldigt mycket mer då?
Nej.
Jag är verkligen inte säker på det. Så skulle man väga liksom jobb inom Sverige, GIF Sundsvall eller en mittenklubb i Allsvenskan, då tror jag ju att GIF Sundsvall ändå kan väga, om han nu bestämmer sig då för att vara kvar i Sverige.
Ja, för känslan man har fått är också att han, det han visade var att han brann väldigt mycket för både klubben och staden, och det kändes äkta.
Mm.
Så jag tror också att det finns chanser, men vi får väl se. Mm. Det beror ju såklart också på vad han får för andra erbjudanden, och jag tror att det är viktigt vad GIF Sundsvall presenterar för honom.
Mm.
Det räcker inte med ett kontraktsförslag. Den här lönen har du, vill du träna oss kommande 2-3 år?
Det är ett koncept.
Jag tror han vill veta precis vad GIFarna, vad kommer det vara? Vilken väg vill klubben
putsar
gå?
Hur ska man jobba? Putsar man av Norrlands Barcelona powerpointen?
Tveksamt.
Vi får se. Men ska vi slänga oss på nästa, för det är nästan som en följdfråga. Filip Denkert frågar: om Tony inte väljer att stanna kvar, vad finns det då för alternativ att ta in? Med tanke på den satsning på egna produkter som verkar kunna stunda, så är den kommande tränarposten en oerhört viktig rekrytering om detta projekt ska kunna fungera och bära frukt. Vilken lång mening, Filip. Men det är helt okej. Du uppfattade frågan.
Ja, alternativ om inte Tony. Det man kan säga där är väl att det är klart att GIFarna jobbar på alternativ. De har fler namn än Tony Gustafsson som finns med på den berömda listan.
Mm.
Sen hur långt de har kommit där, det vet jag inte, och jag vet inte heller några namn som finns med där. Vi kan ju såklart spekulera och fundera kring vad det skulle kunna vara. Andreas Pettersson har man ju under kontrakt redan. Det är ju en,
kan man ha tre tränare liksom?
Nej, det återstår ju att se vad de väljer för väg där. Henrik Åhnstrands kontrakt går ut, och Tony Gustafssons också. Så att i dagsläget är det ju Andreas Pettersson som finns kontrakterad som tränare. Så att han kommer vara en av dem, det tar jag för givet. Och sen ytterligare åtminstone ett namn då, där Tony Gustafsson ska vara huvudspåret. Men jag vet inte om det, hur man ser på Pettersson till exempel. Nu verkar han ju vara nöjd med sin roll och jobba bra med Tony Gustafsson, så tillsammans skulle de ju säkert vilja jobba.
Mm.
Men om det inte blir Tony, om han skulle kunna vara ett alternativ att få ett större ansvar.
Mm.
Inte omöjligt kanske.
Mm. Om man bara tittar på egna leden så där, hade typ alltså Micke Bengtsson är ju under anställning. Benny Mattsson har ju sitt jobb, hade det kunnat vara aktuellt och liksom lyfta dem på något sätt, att Micke hade kunnat vara assisterande, eller Benny, vad tror du där, om du får spekulera?
Ja, det blir verkligen det är ingenting här, men som jag har hört någonting om eller som jag har några uppgifter kring, så det blir ju väldigt spekulativt. Det jag tycker är viktigt att påminna om där, det är ju hur pass liksom, hur viktig talangverksamheten kommer vara framåt också, vilket jag tror gör att man inte vill riva upp den alldeles för mycket heller.
Mm.
Utan där verkar det ju som att föreningen nu känner att det finns ett fungerande koncept med tränarna som är på akademi- och juniorsidan.
Mm.
Och där har ju inte minst Benny Mattsson en stor roll.
Mm.
Så då kan det nog vara så att man vill fortsätta på det sättet, för att inte förändra för mycket där.
Mm.
För det är ju det som ska någonstans generera spelare till A-laget över tid. Han verkar trivas väldigt bra i sin roll, och bilden man får är att det fungerar på ett bra sätt. Så det är väl någonting som talar emot kanske. Det som talar för är väl att det är en personer som i så fall har väldigt bra koll på spelarna som finns från de egna leden och på klubben GIF Sundsvall.
Mm. Det återstår ju att se också lite då vad arbetsbeskrivningen kommer bli.
Ja.
Liksom. Ska det vara ett kortsiktigt, vi ska upp igen, eller ska det vara ett långsiktigt? Det lutar väl åt långsiktigt då. Så känns det lite olika. Jag tror liksom inte att det blir Peter Svärd eller Tor-Arne Fredheim direkt som man tar in, utan
nej, men så tycker jag att det ska vara
rekrytering med eftertanke.
Ja, och tränaren ska rekryteras ut efter vilket sätt man vill jobba på. Det var helt rätt att ta Tony Gustafsson i läget som GIF Sundsvall var i under säsongen. Han var som klippt och skuren för att komma in för det här räddningsuppdraget. Så där tog man ju en tränare anpassad efter situationen man var i. Nu är det viktigt att välja efter den situationen man kommer vara i kommande säsonger, för nu handlar det om någonting över tid. Och jag tycker det är rimligt att Tony Gustafsson är första alternativet man går för. Men blir det inte han, så ja, det är jätteviktigt att rekrytera. Men jag tycker det är svårt också att vara så spekulera allt för mycket när man inte har hört några namn nämnas riktigt. Och I ärlighetens namn, det dyker inte upp så många namn i huvudet. Nej. På mig när man funderar kring det här.
Magnus Persson blev nyligen arbetsbefriad, eller gjorde sig arbetsbefriad, ja, från Kalmar. Jag vet inte vad, om du får tänka, hade han varit intressant?
Nej, jag vet inte. Nej. Det är ingenting jag känner spontant. Nej. Att jag personligen går igång en massa på. Nej. Alla fall. Gör du det?
Nej, han har väl sina meriter, men det här var ju inget bra år med Kalmar förstås. Sen vet man inte mycket. Det verkar vara mycket skit att röra i den klubben just nu, så att det kanske är en svår arbetsmiljö och en massa sidor där som inte har kommit fram. Så man ska väl inte säga för mycket heller, men nej, det jag kittlas inte spontant sen. Då hade det varit mer intressant att se, tycker jag, hur hade det varit att lyfta fram till exempel Andreas Pettersson. Jag vet inte. Men spontant så där, Andreas Pettersson, Henrik Ånstrand, nu har inte jag sett dem riktigt i omklädningsrumsmiljön, hur de är. Men det känns ju som två mer tillbakadragna personer. Och om Ånstrand skulle bli kvar, då hade man ju velat ha med den här karismatiska, eldiga typen kanske. Och där är liksom mig veteligen Magnus Persson kanske inte den liksom påeldaren och inspiratören som till exempel Tony var.
Nej, det som är intressant kring sånt här också, det är ju att när du har en assisterande roll så är ju dina uppgifter någonting helt annat än att vara huvudtränare. Mm. Och jag tror att det finns jättemånga assisterande tränare i fotbollssverige som skulle kunna vara jättebra huvudtränare, även om man kanske inte får den bilden när man ser dem i en assisterande roll. För det är ju, man har ju olika uppgifter. Så att jag tror inte alltid att man kanske ser, jag tror det är svårt ibland att se på en tränare som har en assisterande roll om skulle det här vara en bra huvudtränare. De som jobbar i klubben och är där varje dag kan nog känna det kanske. Mm. Men när man är där som betraktare och lite mer på sidan, så är det inte helt enkelt att få hela den bilden, tror jag.
Tommy Naurin. Det hade ju varit, ja, det hade varit från ingenstans.
Nej, men det är ju absolut potential till att vara en framtida tränare om det är den vägen han vill gå.
Enligt GP var han ju aktuell för sportchefsjobbet i Örgryte.
Jag tror nog att nu håller de på att jobba på organisationen i Sundsvall, men vilken roll han ska ha i framtiden, det är nog en fråga som man diskuterar och funderar kring. Och Tommy Naurin skulle ju kunna fungera i ganska många olika roller. Det har han ju visat nu, för han har ju funnits på kontoret på marknadssidan. Han har varit players manager, han har varit assisterande sportchef, han har varit målvaktstränare. Så att,
som bred portfölj.
Ja, men verkligen, och lite så måste väl en klubb som GIF Sundsvall jobba, inte minst nu i Superettan. Då är ju en sån som han väldigt nyttig att ha, med tanke på den multikompetensen som ändå finns där. Men absolut, men det blir intressant att se vad han kommer hamna i organisationen. Tränare på sikt, om han vill det. Ja. Det tror jag han hade passat på som.
Eftersom vi är så konkreta i den frågan, ska vi gå vidare från den. Också Filip Denkert här. När förväntas GIFarna ha klart med ny tränare? Det borde vara rätt så bråttom.
Ja, det tror jag, inom någon vecka. Jag tror inte att någon kommer vara klar under den här veckan. Kanske inte heller under nästa, men det beror väl också på, såklart, om man får sitt första alternativ eller måste jobba vidare. Men deras ambition är ju att göra det i närtid, närmaste veckorna. Mm. Så ja, så tror jag. Sen som sagt då, de kommer ju ledas av nuvarande stab november ut, för de har kontrakt.
Ja, ja, får se. Undra om Tony Gustafsson, om det nu inte blir han, om han har något att liksom säga till om i processen. Hur pass man blandar in honom.
Han skulle ju, det sa ju när han var i podden, var med och ta fram någon analys i alla fall av säsongen. Så på så sätt så är han ju med och
delar med sig av sina tankar. Han sa så mycket bra i den.
Det gjorde han. Ja. Lyssna på den.
Erik Appelberg frågar, för nu, du skrev en artikel här om att GIFarna kommer satsa mer ungt och man slopar lärlingskontrakten.
Ja.
Kul grej, man skriver A-lagskontrakt direkt istället. Och då frågar ju han, apropå det, vem av de unga talangerna GIF förfogar över tror ni mest på inför nästa säsong? Någon som har chans på en startplats?
Ja, det tror jag.
Du räknade ju upp ett gäng namn där. Vi kanske ska repetera dem också för poddens lyssnare.
Ja, nu hade jag ju med Paja Pitska som har varit med som ren riktig A-lagsspelare, kan man väl kalla det, redan i år. Sen Ludvig Novik, Det är väl den som kommer underifrån upp, framförallt, som inte har varit med så mycket nu.
Har han ens fyllt 16?
Nej, precis, han är väl, det, åh, 16 kanske. Man är nog yngst av dem i alla fall.
Spelar ju Fransens landslag.
Ja. Albin Palmlöv som ju har debuterat, Albin Ekström, Jesper Karström.
Mm.
Det var väl de, va? Theodor Stenshagen, ja, Stenshagen har ju varit med, ja, också. Ja.
Och där kan vi säga, de som har lärlingskontrakt då, är det, det är Karström, det är Paja, det är
Stenshagen har ju också avtal. Ekström, ja, har ju haft ett avtal som går ut.
Ja, okay.
Palmlöv har inget kontrakt och Novik har inget kontrakt, om jag har förstått allt rätt. Men man vill skriva med de, ja, här. Inte uttalat klart att, all, att man ska erbjuda alla Alos kontrakt. Det är ingenting som Giffarna har kommunicerat. Men jag tror att ja, samtliga de där ligger nog väldigt bra till att få Alos kontrakt inför nästa år.
Jag gillar det här spåret. Det tycker jag är spännande. Och alla de här är sådana man har sett som har... det finns förbannat mycket talang.
Absolut.
I de här.
Så att det, om vi ska svara på frågan, så jag gissar startplats. Väl att jag tror att Paja är närmast en startplats. Han har varit nära spel länge nu, men stoppats upp av att det var så tuff konkurrens på position. Nu tror jag den kommer bli lite enklare till nästa.
Batanero kan vi ju räkna bort.
Ja, så då känns det ju verkligen.
Vad tror du, Juanjo? Har man möjlighet att behålla där? För vi ska säga det, det är ju såklart på innermittfältet som han,
ja,
konkurrerar.
Han har ju kontrakt, men det är klart att en så pass skicklig spelare är i mina ögon för bra för Superettan.
Ja.
Men det jag tror talar för, det är väl om man tänker på hans ålder, att det är inte allt för många år kvar av karriären kanske. Och jag tror inte att han söker efter att ta ytterligare ett steg på samma sätt, utan...
Det kändes så genuint, för där fick ju jag var väldigt nära in på när han förlängde sitt kontrakt. Så kändes det som att han trivdes bra i en lite mindre stad där det var liksom inte så mycket uppmärksamhet och det var lugnt och skönt. Mm. Liksom. Han är ju en liten speciell person på så sätt, men han behöver inte det här liksom storstadsbruset heller. Kändes lite som Tony i sin inställning, tänkte jag. Jag tror han har funnit sig i sin ålder någonstans, att ja, det kanske inte blir Barcelona för mig. Utan att det var ganska mycket fötterna på jorden där.
Mm.
Men det är väl om en typ skandinavisk klubb erbjuder ett bra kontrakt och någon miljon och beroende på Giffarnas ekonomiska, ja, situation.
Eller om man skulle vilja flytta hem till Spanien igen.
Ja.
Men jag tror inte det är kört. Jag ska träffa honom faktiskt för en intervju nästa vecka med spansk tolk.
Mm. Får man fråga vem?
Ja, det får du göra. Jag tar hjälp av en kompis i det fallet faktiskt.
Aha, ja.
Som jag plockar in. Så att,
ja, bra, då får du inte de här tvättade.
Nej.
Tvättade svaren, nej. Genom Carlos.
Nej, det vill jag undvika, så då gör vi så här, ja. Så det blir nog bra, tror jag,
ja. Det är inte jag som är tolken.
Nej, det är ingen mittmedia person. Ingen SD-människa. Det är en god vän.
Ja.
Så det blir intressant. Så jag kan återkomma i ämnet då. Men jag säger Paja, sen tror jag att flera av dem kommer på,
ja,
speltid.
Ja, absolut. Och jag tyckte, efter det man såg på försäsongen, så tror jag ju absolut att det kommer bli mycket mer speltid för Albin Ekström, som jag gillade. Och många, jag upplevde det som att många från sidan kittlades av honom också. Han har mycket spetskompetens och speed. Och det var så jäkla roligt att se honom mot Gävle. Det var någon jag fastnade för. Mm. Albin Palmlöv,
ja,
kommer ju konkurrera liksom om anfallspositionerna nu. Där det, ja, efter Chidi och mig gick inte jättemycket konkurrens kanske. Jag vet inte, ja, de här spanska nyförvärmen som kom in under säsongen. Vi får väl se där också om det blir någon omvärdering.
Mm. Nej, det kommer säkert hända.
Det blev ju inga dunderhits.
Nej, verkligen inte.
Det var inga Carola.
Det också, finns ju också avtal där på flera. Så att, men ja, vi får återkomma i det ämnet. Det är väl det som talar för kanske att en sån som Palmlöv får spela mycket. Att det byts ju mer på offensiva positioner, även alltså, byten under match. Kontra en sån som Paja som central mittfältare. Inte lika ofta man gör den förändringen.
Får ju säkerligen se mer där. Och Palmlöv som jäckades ganska kraftigt av körtelfeber under säsongen.
Var borta en lång period.
Ja, så vilket satte stopp för honom. Men nu får han bygga upp sig på nytt då, och kanske ännu lite starkare och lite större, lite klokare. Det kan bli bra.
Absolut.
Så får vi se, sen vet man inte. Det kan ju gå så fruktansvärt fort. Liksom det här Benjamin Nygren genombrottet. Och vem såg det hända? Det skulle kunna bli en Karsum eller Novik också som bara liksom sticker iväg, och kanske andra namn bakom dem.
Absolut, och det är därför de behöver få chansen att, för att kanske GIF ska kunna få till ett sånt där succégenombrott som kan innebära en försäljning som gör att nästa gång kanske det är lite lättare om man kan kräva lite mer betalt. Någonstans måste det börja, och det är väl det man hoppas på nu med en sån tydligare riktad satsning ändå på att ta upp de här. Och det, där tror jag att steget ner i Superettan någonstans över tid kan vara någonting positivt för GIFarna, för de hade nog inte fått, jag tror att man hade valt att göra lite åt det här hållet oavsett, för att det kommer en bra generation, för att man har insett att ekonomiskt måste de jobba så. Men det blir också ännu tydligare i Superettan.
Ja, alltså det där tycker jag är intressant. Det känns som att det nästan är nyttigt för dem att åka ur. Liksom ur den aspekten då. Klart att det är för jävligt och alla miljoner man går miste om, och tråkigt för stan och inget elitlag i Sundsvall. Det är ju ett mörker såklart. Men ur den aspekten att man får tänka om verksamheten lite. För det är ju någonstans ändå, det har liksom fotbollens historia visat, att det är i kristider som idéer föds. Jag tror jag har sagt just exakt den meningen jättemånga gånger förr i podden. Men det är där som idéer föds och bra grejer kommer ur. För man behöver inte föda nya idéer när man redan ligger på toppen. Och så någonstans kan det vara bra att göra det här omtaget och hitta rätt igen.
Om 5 år kanske vi står här och spelar in podd 400, ja. Nej, mer va? Och snackar om Superettaåret som fick GIF att lyfta och som talangerna slog igenom.
Och då har Albin Palmlöf varit gäst 10 gånger. Han har ju faktiskt varit här.
Ja, ja. Och han ska tillbaka.
Han ska tillbaka. Så frågar Patrik Palm, vad tror ni om att ta tillbaka Joel som huvudtränare igen nu när vi står inför en nystart? Hypotetiskt resonemang såklart, eftersom det eventuellt skulle vara mycket känsloladdat. Men hypotetiska, det har vi ju inget problem med att vara.
Nej, om man ska vara realistisk så tror jag inte att det kommer hända. Men om man ska vara hypotetisk så, vi har ju faktiskt varit inne redan för 2 avsnitt sedan va? På att Joel-serien skulle kunna vara en person som passar bra in i GIFarna på något sätt. Då snackade vi inte om huvudtränare, utan vi såg mer framför oss kanske jobba med akademin eller med andra frågor, ha en annan roll i klubben.
Någon form av övergripande, ja. Liksom nestor.
Ja, och det tror jag.
Det är inte alla som har nestor på.
Nej, det är fint ordet. Alltså huvudtränare, hypotetiskt, det blir svårt att tänka kring det. Jag tror ju inte att det kommer hända, men ja.
Nej, jag tror inte
utifrån det är... att han gillar att jobba liksom med projekt och se bygga någonting. Hade han säkert gillat. Om vi tar bort all historik och tänker att han kommer in här och nu som tränare, så tror jag att han hade gillat ett projekt där det fanns en tydlig vision och plan, och att nu ska vi jobba på det här sättet, och man kanske också hade en struktur för hur man skulle använda sina egna spelare och riktlinjer och hur man ska bygga ett spel. Också, det tror han hade gillat.
Tidigare har ju han haft väldigt mycket inflytande, i känslan jag har haft, att han har fått bestämma lite, dra i trådarna. Nu har klubben också någonting att sätta emot. Ja, men så här ser verkligheten ut med ekonomin. Vi måste ha det här konceptet med unga spelare. Hur det hade blivit där när de två sidorna sen får mötas. För han har ju faktiskt varit ganska duktig i arbetet med talanger. Och liksom har varit med när Emil Forsberg har kommit fram. Och många fler runt omkring honom. Så ja, Det hade kanske inte varit så illa egentligen. Men just det att då får man börja om med en helt annan premiss.
Ja, det är tudelat där kring Joel tycker jag. För som du säger, han har verkligen varit duktig att få fram och utveckla spelare. Om vi tittar över tid så är det många som har tagit steg, tycker jag, under hans ledning. Och blivit bra fotbollsspelare. Unga och även sådana som kanske har fått en ny kick i karriären.
Så ska de breaka i A-laget också.
Och samtidigt då, som i år har kanske framförallt, men även under förra året, varit en del kritik mot att för få egna produkter har släppts fram. Så det är ju lite ja, det är lite tudelat kring det där. Men då hade ju, som du säger, de här riktlinjerna. Om det finns en tydlighet från föreningen att ja, men vi kanske accepterar att man inte tar sig upp i Allsvenskan, men vi ska åtminstone låta så här många talanger debutera under året, eller truppen ska innehålla så här många egna spelare. Och att det är viktigast eller åtminstone värderas väldigt högt.
Ja.
Då kanske det hade sett annorlunda ut.
Ja. Vi ska vidare. Det är några frågor till.
Ja, då får vi gasa på.
Ja, det ska vi göra. Handsome Devil frågar: verkar som om Urban inte tar något ansvar för degradering, detta efter att han nämnde innan han kastade Joel under bussen, känsloladdad fråga, att truppen inte presterade var hans ansvar. Är det rimligt att han sitter kvar?
Nu fattade jag inte riktigt frågan. Nej. Alltså att det var Joels ansvar att truppen inte presterade. Ja,
så uppfattar jag det.
Det är det väl någonstans. Ja. Att huvudtränarens största ansvar är väl att få det, den spelargruppen man har, att prestera det som de har kapacitet till.
Det här kändes ju, tycker jag, som en för bra trupp för att åka ur med.
Absolut.
Så
sen finns det ju, tycker jag, att man har gjort misstag i rekryteringar. Om vi tittar till exempel under säsongen har vi ju några som inte slog väl ut. Man sålde spelare som var viktiga. I några fall kanske man var mer eller mindre tvingad, men det är fortfarande beslut som tas. Någon spelare kanske ska bli såld innan säsongen med tanke på hur resultatet blev. Så att absolut har det gjorts misstag. Men
vi har liksom som han hyllades inför säsongen i hur laget var byggt, och sen gick det inte nu att förädla. Jag tycker det är rimligt och att han är kvar.
Men jag
tror på kontinuitet.
Men det är jag i frågan som jag funderar kring, det är just det där kopplingen Joel Urban. I det fallet vet jag inte om jag tycker att det är något som spelar in i någon högre. Jag vet inte om jag missförstår frågan lite grann, men jag tycker ju att det är rimligt.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Att det är tränaren som ska få spela truppen och prestera max. Men jag tycker också att sportchefen har ett stort ansvar i truppen som man sätter ihop. Det är väl någonstans huvudtränare och sportchef som kring det sportsliga har huvudansvaret.
Mm. Men ja, och men liksom tittar man på det här också. Vissa spelare har vi inte känt igen från förra säsongen. Batanero till exempel, Tamimi var betydligt bättre förra säsongen och sånt där. Det kändes som det tog tid innan Paconate fick det att lossna, och det var många sådana delar. Så att, ja
och det jag tycker när det gäller värvningar och kritik, att vi här och många med oss var ju väldigt positiva till den silly season som gjordes i vintras inför säsongen. Och då tycker jag att en del av kritiken efteråt blir lite pajigt om man själv har stått och hyllat och tyckt att det här är bra jobbat och det här är spelare som kommer tillföra och alla har haft den bilden, och sen blir det inte så. Då allt går ju inte heller att förutse, och jag tycker att många av värvningarna, det mesta egentligen inför säsongen, gjordes på ett rätt bra sätt, hur man byggde truppen och sådär. Sen finns det saker som vi var inne på. Batanero med ett utgående kontrakt. Skulle man ha jobbat ännu hårdare för att sälja honom i vintras kanske? Eller åtminstone se till att dialogen där blev ännu bättre, så att han hade mått ännu bättre och presterat på en ännu högre nivå under säsongen. Ja, det är mycket. Det finns mycket att diskutera.
Men vi ska snabba på lite grann, för vi ska ju gå igenom vår profetia också. Samma person undrar om ekonomin. Ja, hur kommer det sig att ekonomin alltid är usel, och hur mycket har man satsat av kommande års budget för att hänga kvar och ta del av det lukrativa nya TV-avtalet? Där kan vi förstås inte
svara i siffror hur det ser ut. Det vi kommer att säga att den alltid är usel. Ja. Vi har ju det har vi ju pratat om egentligen. De hade ju bland annat budgeterat för spelarförsäljningar. Det är en svår grej att göra, men i publiksnitt har de ju faktiskt höjt sig. Och de här bitarna så att,
men det, kostnaderna har ju varit för höga och intäkterna då såklart för låga. Man kommer att skära ner. Det kommer vara en billigare spelartrupp per automatik i Superettan. Men det kommer behöva skäras ner på fler håll och kanter också. I år kommer det enligt Giffarna själva bli ett plusresultat, men det är till stor del för att man har fått in pengar på olika sätt, bland annat med riskkapitalbolag och sådär. Så de har en jätteutmaning med att få ordning på ekonomin, vilket såklart är en stor anledning till att Hans Helling går ut och säger att satsningen mot Allsvenskan tillbaka, den kan bli, det kan ta, det kommer ta tid. Det är ju för att man måste sanera ekonomin.
Ja, så nu
det är ett stålbad som väntar, det tror jag man ska vara medveten om, som ni som lyssnar och följer GIF Sundsvall. Det är ett jättetufft läge. Och det blev tuffare i och med att man åkte ur Allsvenskan.
Ja, att budgetera så här järvt är ju förstås ett risktagande som de har gjort för att hänga kvar i Allsvenskan. Så att det är ju, ja, några miljoner fel.
Ja, och med tanke på att man har uttalat sig om att man inte ska budgetera med spelarförsäljningar på sikt och alltid budgetera med ett visst plusresultat. Nej, men framåt tänker jag. Då innebär ju det att man kommer behöva skära ner kraftigt. För annars ska det ju komma intäkter från,
och regna från himlen. Liksom. Spelartruppen är ju det som kostar mest pengar.
Ja, så både spelartrupp och organisation kommer att skäras i. Det kan vi nog
vara övertygade om. Vi ska nu gå vidare. Vi får faktiskt hoppa några frågor, för vi är långrandiga. Men vi ska ju slänga oss lite på truppen och gå igenom det, vad vi trodde om spelarna inför säsongen. Och ja, först ut var ju William Eskelinen som ja, vad, kommer du ihåg vad du trodde om honom?
Jag har det framför mig.
Jag har skrivit upp det också.
Ja. Så att jag ser ju här att han var en given etta och hade lite att leva upp till efter ett starkt fjolår. Vi var inne då på att oroa att han inte hade hållit nollan. Och ja, det blev inte så jättemånga nollor. Och sen gick han vidare. Så att vårt totalbetyg på honom, jag vet inte, vad sätter man där? Det blev ju inte ens en hel säsong. Och då är det ju svårt att summera hela året, men han gjorde väl en klart godkänd vår. Men inte den hype och succé som det var året innan.
Nej, och jag trodde ju han skulle bli såld, eller att han skulle skriva på kontraktet, menar jag, ett nytt kontrakt.
Ja, det gjorde han ju inte,
att han var intresserad av, men det hade ju Giffarna inte råd.
Nej, och där verkade han ju inte vara så jättesugen på att förlänga heller. Så att ja, Det blev inte ett nytt kontrakt och ett nytt succéår, utan det blev en vårsäsong och en försäljning.
Och Lloyd Sexton då, hade jag vi sagt, spela för lite för att betygsättas, och ungefär så blev det. Det blev fler matcher kanske än man trodde ändå.
Han såg ut att få chansen där, och kanske ja, under ännu fler matcher också än vad det blev. Men där var ju GIF ändå rätt snabba att få in David Mitom Nilsson som stod under höstsäsongen. Så att något totalbetyg på Lloyd är väl samma där. Men han fick dock göra fler ingripanden än vad vi trodde att han skulle göra.
Sen har vi i backlinjen Alexander Blomqvist, där vi båda trodde att det blev en 3+ säsong. Vi var inne på att han får en tuff period att spela in sig och smälta in i ett GIF med lite offensivare balans.
Ja, vi visste att klubben trodde mycket på honom och att tränarna ville använda sig av honom, och det syntes ju. Han fick ju chanser inledningsvis till någon match på bekostnad av till exempel Erik Björkander, vilket jag kan ställa mig frågan till, inte minst i efterhand. Men när vi kommer till Burkander så kommer vi se det också, att vi kände på oss där att någonstans har det funnits lite grann, ja, men han har fått kämpa för att få spela hela tiden, även när han har varit bra, tycker jag. Och jag tycker att han har blivit lite felaktigt och sidosatt ett antal gånger under den här säsongen, inte bara av Alexander Blomqvist utan av andra spelare också. Men tuff debutsäsong för Blomqvist. ja. I Giffarna. Det, jag tror han kan bli rätt viktig nästa år i Superettan. Han har ju kontrakt och lär bli kvar. Men första året i GIF, det var rätt tufft.
Ja, ja, det blev inte alls så bra som jag trodde. Det kändes som att den här akklimatiseringsperioden, den fortsatte i hela säsongen. Och det kändes aldrig helt tryggt. Utan det var en del situationer han var inblandad i.
Dessutom så... skadedrabbad under delar av året också. Ja.
Stenshagen trodde vi inte skulle få spela så mycket. Så blev det. Det blev ingenting. Men Paconate då kom med höga förväntningar på. Så där trodde vi att vi skulle få sätta höga betyg efter säsongen.
Ja.
4 plus har vi satt.
Ja, och det tycker jag inte att man landar på.
Nej.
Det blir ju generellt låga betyg efter en svag sportslig säsong. Såklart. Och han är ju en av spelarna som jag hade ännu högre förväntningar på.
Ja, nej, jag med. Absolut. Jag tycker absolut att han spelade upp sig. Men det här samarbetet med Dari som vi hoppades mycket på blev ju inte heller av när Dari gick skadad och så. Där hade man ju sett många fina intentioner på försäsongen eller i de få matcher som gavs. Men sen problem med skador väldigt tidigt också och ännu segare att komma in.
Min känsla kring honom är att han kanske passar ännu bättre i ett lag som är han hade passat bra i GIF Sundsvall 2018 när det gick ännu bättre, när man var ännu mer spelförande och skapade ännu mer lägen och lyckades mer med sitt anfallsspel än i år, när det blev mer defensiva situationer kanske och där man blev straffade. Så ja, min känsla är att under 2018 tror jag han hade passat väldigt bra i GIF. I år så inte lika bra, men som du säger, det är ingen dålig fotbollsspelare. Men det blev inte den succé som vi hade förutspått.
David Myristam då? Där har jag inte med något betyg i mitt dokument. Men när vi...
2+ har vi skrivit.
Ja, när vi gjorde vår profetia hade han precis blivit frisk. Men vi trodde han skulle få det tufft i alla fall och bli lite reservalternativ som både mittback och wingback.
Ja, han fick ju... efter en skadefylld försäsong spela tidigt.
Succéstart då.
Exakt.
I segern mot Malmö.
Ja. Och sen spelade även mot Djurgården borta i premiären.
Mm.
Men sen haft stora skadeproblem, vilket gör att hans säsong har blivit väldigt hackig. Kom tillbaka och fick vara med i truppen här på slutet av säsongen. Svårt att sätta ett totalbetyg. Jag tycker väl att det landar någonstans kanske på det kanske blir högre utifrån det han presterade när han väl spelade. För det var ju bra. Men problemet är väl att det blev så lite spel på grund av skador från varo.
Ja.
Så då kanske man har svårt att nå det högre betyget. Men jag är faktiskt imponerad av det David Myristam presterade när han väl spelade. Där tycker jag någonstans att han överträffade förväntningar som jag hade inför säsongen i alla fall.
Absolut. Sen hade vi Björkander, där vi var lite oense. Du satte lite lägre betyg. Jag stack ut näsan och trodde att han får en 5 plus säsong. Det här blir hans riktiga genombrott, sa jag.
Ja, och mitt betyg att jag drog ner det grundades ju inte på att jag inte trodde att han hade potentialen till det, utan att jag förutspådde, vilket man ändå kanske kan säga att det blev ju rätt. Så rätt. Att tränarna inte skulle köra honom fullt ut. Och det har man ju inte gjort heller, utan han har varit lite in och ut ibland.
Det har varit konstant för hans tid i Giffarna.
Jag är personligen jätteförvånad när han blev åsidosatt borta mot AFC Eskilstuna, vilket jag tycker var ett fel beslut av GIF-ledningen. Tony Gustafsson nämnde ju att det var några laguttagningar som man kanske inte var helt nöjd med efterhand, och jag tror att det var en. Att han, men fast han borde spela Erik Björkander i den matchen. Men det hände ju under våren också. Så att ja, han når ju inte det där högsta betyget på grund av det.
Nej,
men,
det var ju ditt tips lite bättre än mitt, det får vi säga.
Men det är en, jag tror att vi är båda överens om att vi tycker att det är en väldigt bra fotbollsspelare. I min värld, den mittbacken jag hade tagit ut först i Giffarnas startelva.
Ja, nej, i min också. Och ännu mer övertygad efter den här säsongen, där jag tycker man borde använt honom mer, när andra inte riktigt har kommit upp i standard. Gracia då? Där var du inne på 5+. Så jag hade 4+.
Ja, Nej, och då tycker jag att du har mer rätt än, än vad jag hade. Jag har väl rätt i att han skulle spela varenda match
ingen,
hela
ingen
tiden.
Ingen back kan kanske få 5 plus den här säsongen.
Nej, så är det ju. Nej, men han har spelat hela tiden, varit lagkapten och ja, en nyckelspelare på så sätt och ger ju alltid allt. Men samtidigt prestationer som jag tycker har pendlat en del.
Ja, alltså det finns ju något fladdrigt och yvigt i hans spelstil och liksom det blir en del misstag då och då. Det får man säga. Även om han kan göra galna räddningar och liksom ja, gjort ett par mål också. Så, nej. Jag håller med. Och någonstans så här, det blir svårt att gå över 3 plus någonstans för någon.
Ja, för så är det egentligen. Och det är det som gör vår analys nu kanske lite lurigare. Att någonstans är det ingen som kommer över ett godkänt betyg.
Vad tycker du om Paul Morenos säsong då?
Ja, vad hade vi sagt där? Att han skulle slå sig in och bli ordinarie, inte ge ut en startspelare men få speltid. Ja, det är väl lite så det blev då. Fick ju spela en del, men definitivt ingen given startspelare. Nej. Gjorde någon riktigt bra insats.
Ja.
Norrköp, eller Sirius hemma är det va? När han mosade Filip Haglund och tog bort honom ur den matchen, vilket var en nyckel för Giffarna då.
Det kan vi säga, det visade Tony upp på PowerPoint.
Ja, precis, just det.
För grabbarna, det kan vi avslöja. Ja. Vi fick se ur hans...
Han hade visat en PowerPoint efter den matchen med bildspel på hur Moreno hade plockat bort Haglund fullständigt.
Ja,
ja, just det. Det fick ett smakprov på.
Så han blev skolboksexempel. Det finns en spets i honom, men... Ja, någonstans ändå. Han startade drygt en tredjedel av matcherna och hoppade in i en massa. Det har inte riktigt lossnat.
Nej.
Det har bara inte det.
Nej, och som vi var inne på, Eskilstuna borta, då hade man gärna sett Erik Burkander på planen istället. Ja. Det är ju det där huvudspelet som kanske några av GIFs mittbackar saknar annars. Som man kan komma in med en extra edge, men...
Sen trodde jag på ett jättegenombrott för Jonathan Tamimi här. Nu blir det en 5 plus säsong. Här chockade jag, Oskar. Det tog du ner mig på jorden. Du tyckte ja, det krävs någonting speciellt, något extra om han blir en 5 plusare. Och jag vet du fick mer rätt än mina 5 plus. Han var ju också en av mina chansningar i den här.
Ja, och man vill ju dra till med någonting och sticka ut. Men, nej,
och
men
då kom jag precis från en träning där jag tyckte att han hade dominerat.
Ja.
Det här blir hans år, kände jag.
Nej, men han har ju haft en tung säsong, tycker jag.
Ja, alltså efter 8 poäng i fjol, det var väl 1 mål och 7 assist. Så jag vet inte hur många assist landade på den här säsongen. Det var ju bara någon enstaka.
Nej, men det blir såklart också lidande av att man inte har en Linus Alenius längst fram som löper på allt och är spelbar och sätter dit de inlägg som kommer. Men jag tycker också spelmässigt att han har haft ett, precis som många andra, mycket tyngre säsong än året innan.
Juanjo.
Ja, det är väl...
ja,
men vi var ju väldigt positiva här till honom inför säsongen.
Kan man vara någon annan?
Nej.
Han är likeable.
Det kan bli säsongen då ännu fler inser hur viktig han är för GIFs mittfält och en toppspelare i Allsvenskan, så du dessutom. Det tycker jag att han under stora delar har visat. Jag tyckte han var briljant delar av vår säsongen. Dominerade några matcher på egen hand då. Dippade lite under slutet nu. Hade någon sämre prestation, tycker jag.
Ja.
AFC borta framför allt. Ja. Då han slog bort passningar som man aldrig har sett honom göra förut egentligen. Om det var någonting taktiskt att man hamnade fel, jag vet inte. Men den matchen kände man inte igen honom i. Sen tycker jag att han var tillbaka och var bra igen här i slutet mot till exempel AIK. Men sett över hela året.
Och tittar vi på förra säsongen så hyllade vi honom för att han blåste liv i Batanero. I år,
ja, det samspelet har inte varit lika bra.
I år var
bra,
ju Batanero och inte samma spelare.
Nej, och jag tycker
kan det delar, vara någonting i det?
Jag tycker under delar av säsongen att, jag får med att du och jag pratade om det, jag vet inte om vi nämnde det i podden eller om det bara var när vi snicksnackade. Men i fjol tyckte jag var väldigt tydligt hur de två gjorde varandra bättre. Det tycker jag inte att det var den här säsongen. Och vad som ligger bakom det, jättesvårt att säga, men jag tyckte det syntes när de spelade fotboll ihop under 2018 att här är det två som vill göra saker för varandra och som hjälper varandra och som gör varandra bättre. Funkade inte lika bra i år.
Och där är ju frågan var det börjar. Lyckades inte Juanjo rädda sin kompis, eller var det kompisen som var för ledsen för att och leverera ihop?
Ja, eller var det taktiska korrigeringar som inte gjordes på samma sätt? Hade man inte, att Linus Ahléns försvann är ju helt övertygad om påverkade prestationer hos många, för det fanns inte samma spelare att sätta de där avgörande passningarna på för Batanero till exempel. Men jag tycker ändå att Juanjo, sett över hela året, så är han enligt mig Giffarnas bästa spelare.
Jag håller med. Batanero då, där, här stack jag ut hakan åt andra hållet och trodde att han inte skulle motsvara förväntningarna, just för att han inte utstrålat lycka direkt. Det var ju skiträtt.
Nej, vi var inne på att han inte skulle nå de där höga nivåerna igen, och det gjorde han inte heller.
Jag tycker Joel Sedengren hade sagt, må bra, spela bra.
Ja, och jag måste säga det, att jag tycker det är rätt så sorgligt att David Batanero nu med all sannolikhet lämnar Giffarna efter att ha varit bänkspelare de sista matcherna.
Ja.
Vi pratar om en spelare som enligt mig är bland det bästa jag sett i GIF Sundsvall när han spelar på sin högsta nivå. Och en av allsvenskans bästa spelare förra säsongen. Att han inte spelar när man behöver vinna matcher de sista omgångarna för att förnya ett allsvenskt kontrakt, det är egentligen helt sjukt.
Ja, han har tappat sin plats i ett lag som spelar liksom, som spelar in 20 poäng på en säsong. Det är ju anmärkningsvärt.
Absolut.
Med tanke på förra säsongen, hur han hyllades och liksom var topp 10 bästa spelarna i allsvenskan. Vem är intresserad av honom nu? Och jag vet inte.
Jag vill gärna skjuta in i ekvationen här, och det tror jag kanske att jag får lite skit för de flesta är nog bara irriterade på David Batanero och tycker att han inte liksom jobbade tillräckligt hårt för GIF Sundsvall, och att han, ja, han var inte lika bra i år och ville inte lika mycket. Och ja, det finns absolut delar i det som är, han kunde ha gjort mer. Fick ju bland annat kritik för hemjobbet, och han hade ett inhopp mot Helsingborg som var riktigt svagt. Ja, precis. Nej, men och det är ju bara att hålla med. Det var ju alldeles för dåligt. Men om man tittar på hela situationen, så tycker jag också att det hade gått att få ut mer. Har man en sån spelare med de kvaliteterna, så borde man ha kunnat fått ut mer av det. Och jag tror en anledning till att han presterade sämre efter att Linus Ahléns försvann var det. Att det fanns inte samma spets att sätta de här bollarna på. Det var inte samma rörelse framför honom. Men jag tycker att man borde kunna korrigera saker för att använda honom på ett bättre sätt. Sen har inte jag varit inne i omklädningsrummet och vetat vilket engagemang som har funnits där. Har det varit alldeles för lågt, ja, men då har det ju varit fel att han har spelat så mycket som han har gjort. Men om man, när man väl använder honom, så jag vill tro att det hade gått att få fram ännu mer genom vissa korrigeringar också.
En känsla tidigt på säsongen var ju att nästa spelare vi ska betygsätta, Tobbe Eriksson, skulle ha fått spela mycket mer i hans ställe, för han var uppenbart inte i form i början av säsongen, Batanero. Sen är ju det, han är ju så älskvärd just för de toppar han har haft, så har han ju varit sagolik, men han har liksom inte varit där.
Nej. Nej, men det kanske var ett liksom, men det är någonstans, jag tycker också att det är en, det är en ledarfråga också att få alla motiverade och göra sitt yttersta för laget i varje läge. Och det är en svaghet Giffarna haft i år, tycker jag. Det har inte varit lika starkt kollektiv. De har inte jobbat lika hårt för varandra som förra året. Det har inte varit en lika välfungerande grupp. Och det kan ha bidragit till det här. Och det är det jag menar, att det finns förklaringar bakom. Det finns saker som man från ledar- och spelarhåll hade kunnat gjort bättre för att få alla att slita som djur för klubbmärket, eller åtminstone prestera sin bästa fotboll.
Absolut. Vi ska vidare på Tobbe Eriksson. Som vi sa, han får svårt att spela från start med tanke på konkurrensen på innermittfältet. Men kommer göra det bra. Och ungefär så blev det.
Ja, absolut.
Ja, han kändes som en av de viktigare på slutet.
Ja, du var inne på det. Han borde ha fått spela mer. Det är bara att konstatera att så är fallet.
I Superettan kommer han vara, jag tror han kommer vara viktigast i det här laget. Jag tror han kommer vara,
kanske lagkapten.
Ja. Jag hade nog satt honom som det. Mm. Jag tycker han visar något med sitt sätt och sin drive. På slutet så går ju inte att, bänka honom.
Super professionell och står en halvtimme efter slutsignalen mot AIK och säger att han nu ska följa med ner och så ska vi ta upp giffarna igen och så. Det är att sända rätt signaler så. Ja.
Han har varit världens bästa avbytare den här säsongen.
Det har varit.
Utifrån rollen han har haft så är det ju 5+.
Ja.
Men över någon slags helhet så är det ju en 3+ säsong någonstans.
Nej, jag håller absolut med. Tagit världens bästa avbytare. Ja. Du sa det.
Ja. Sen Paja då. Jag trodde han skulle få ge 6 inhopp. Det var min specifika gissning. Det var ju fel. Det blev inget inhopp. Så vi kan gå vidare. Vi tror att det
tråkigt. Blir lite, vi hoppas det blir nästa säsong. Det absolut. Måste det bli.
Berg. Alltså, jag tror inte han kommer äga Allsvenskan det här året, men hade ju varit ett utropstecken på försäsongen, så man trodde på ett litet lyft, det tror jag vi båda var inne på. Inte att han kommer superbreaka, men ja, han fick ändå en ganska viktig roll i laget i slutändan, sett till speltid.
Absolut, han spelade ju mycket. Som vi nämnde där, nyttig på det sättet att han står för någonting annat än vad många gör med löpningar och den delen, men inte samma spets då. Om man jämför honom, kanske gått för andra offensiva alternativ som till exempel Omar Edari i någon match, som har en annan offensiv spets när det gäller teknik, passningar, avslut, kreativitet. Oliver Berg står ju för andra delar främst i sitt spel.
Men jag hade kittlats på slutet av att starta med Berg och Blomberg på varsin kant och ha Batanero som någon släpande och så en djupleds Wilson längst fram. Jag hade gillat de här hårdjobbande kanterna.
Mm.
Jag hade kunnat vara intressant att se.
Om ja, tränarna gillade också
som en hockeyroll spela lite grann.
Ja, men just Berg gillade ju uppenbarligen tränarna, för han fick ju mer speltid än vad jag trodde under den här säsongen. Jag tycker i Allsvenskan en nyttig spelare som i vissa matcher kan bidra med mycket, men som inte över 30 omgångar är en startspelare varje match.
Skulle kunna vara jättebra i Superettan, tror jag.
Ja, det är nog möjligt.
David Haro trodde vi skulle bli en supersub.
Ja, det blev inte rätt. Nej. Och där jag tror fortfarande att han hade kunnat vara en supersub om han hade fått fler chanser. Jag tyckte man såg det på träningar och det fanns en spets i honom som inte så många andra hade. Tråkigt. Jag tycker det var fel att han inte användes mer.
Ja, jag med. Vi hade rätt. Synd att ingen annan förstod det. Linus Alenius. Där trodde vi han skulle fortsätta vara en klassanfallare.
Mm.
Och den stora ledaren. Ja, var han det på sin lilla tid?
Han hade ju lite, ja men alltså målmässigt vart det ju
vi var ju inne på att han skulle vara kvar då hela
tiden. Ja, och det förstås. Trodde man ju med 5-årskontrakt. Ja. Målmässigt gjorde han ju succé under våren med 6 mål ganska snabbt. Sen en liten tyngre period och dessutom med en del skadeproblem, vilket syntes också. Mm. Kämpade sig igenom sista tiden och var inte uppe på den högsta nivån spelmässigt som han kan. Men oj, så viktig. Ja. De 6 målen som han hann göra, det hade ju blivit säkert lika många till under hösten. Det hade räckt, tror jag, för att Giffarna skulle ha förnyat sitt allsvenska kontrakt.
Ja, alltså skillnaden i många kryssmatcher hade det ju varit.
Ja.
Ett Alenius mål.
Jag tror det. Och
för nog hade han åtminstone smält dit 6 till på en halv säsong till. Det tror jag.
Så det är, men det är klart det var jättetufft för laget att hantera när han försvann. Det syntes. Inte minst tappade man ju den som gick först. Och bar binden och var vägvisare. Och hade varit jätteviktig under slutet här. Nu tror jag att vi kommer få se honom i GIF Sundsvall igen i framtiden. Och att han kommer tillbaka och gör en bra och viktig sejour i Giffarna innan han lägger av. Men det är klart, det är en spelare som startar i Europa League i kväll, tror jag. När vi spelar in det här. De har en avgörande match och han har startat de sista 4 matcherna, tror jag, för laget. Och slagit sig in på den nivån.
Andreas Lidén tittar in.
Ja, han försöker psyka oss, tror
jag. Fönstret här, försöker psyka oss. Du är på väg iväg.
Ja, vi har 5 minuter till.
Ja, men då bläddrar vi oss in på Mike Sema. Där vi var inne på att nu skulle han kunna få en liten boost här. För han kommer för en gång skull utvilad. Han hade ju spelat i typ 2,5 år i sträck. Men jag vet inte, blev det så?
Nej, det känns väl inte riktigt som det. Nej.
Jag tror han mådde lite dåligt över att Omar Hedari var skadad. Jag såg någonting där. Jag tror den skadan hade stor betydelse för kreativiteten där framme.
Ja, det kändes som att det fanns starten med, Djurgården och Malmö, ja. Och det var Hedari och Sema och Hallenius.
Och de första matcherna, ja, visst. Alltså, de trion längst fram öste ju in poäng.
Ja. Nej, det hade, jag tror också att den hade de fått fortsätta på det där så, och kunna byggt någonting. För det var, de har varit inne på det själva, att det kändes inte helt klart när de kom in från försäsongen. Men hade resultaten fortsatt komma där under våren, någon match till, fått igång spelet mer och mer, fått in nyförvärven lite mer i sättet man spelar på, då hade det kunnat kugga i det är, jag tror att det är väldigt små marginaler som hade kunnat gjort att GIF Sundsvall landat betydligt högre i tabellen den här säsongen. Men när förlusterna kom, man hittade inte riktigt något sätt att komma ur det där. Och gruppen GIF Sundsvall var lite svagare än vad den var i fjol. Och till slut så han höll det inte.
Nej, och Sema, hur mycket man än tycker om honom, han nådde inte upp i standard i mina ögon sett.
Nej, och det var ett svagare GIF Sundsvall, ja. Och han blev ju också lidande av det. En kreativ spelare som behöver ha många offensiva spelare runt sig att samspela och länka ihop med. Och den kemin hittade inte GIFarna riktigt i år. Nej.
Omar är där idag. Det var vi båda inne på, höga betyg. Han får 4+. Han, det var en perfect match, var vi inne på. Med han och Joel och GIF Sundsvall.
Ja, starten talade ju för det. Det blev en dröminledning egentligen. Och sen blev det en mardröm för att han blev skadad och var borta väldigt lång tid. När han kom tillbaka så tog det längre tid än vad jag trodde innan han fick chansen igen. När väl fick det, en spets som få andra i truppen har under slutet av säsongen, ingen annan kanske. Och även om prestationerna pendlade lite, bland annat så hade han en tuff match mot Djurgården, några defensiva ingripanden som inte blev helt lyckade, så tycker jag att han borde använts mer de sista matcherna, för han hade kunnat vara tungan på vågen.
Han, vet du hur många matcher han startade?
Nej, jag skulle gissa på 5.
Ja, 6 matcher. Ja. Vet du hur många mål han gjorde?
3.
Ja. Det är ändå ganska bra.
Ja,
det lilla han fick så producerade han ändå poäng. Nu var visserligen en del ganska tidigt då, men ja, han skulle ju vara en stjärna i Superettan. Ja, hur är läget med honom?
Han har ett avtal. Ja. Men vi får väl följa upp det. Det är väl en spelare vars framtid känns ganska osäker här ändå. Så vi får återkomma i den frågan.
Ja. Peter Wilson då. Här.
Ja, det blev ju mer speltid än vad man trodde.
Ja.
Eftersom att GIF spelade med en anfallare och det skulle vara Linus Hallenius hela året, trodde vi. Och sen när Hallenius försvann så värvades Mas Costa in och förväntades bli en startspelare. Han lyckades inte alls. Och då blev det ju Wilson valet, vilket jag tycker var rätt. Jag tycker Peter Wilson var bättre och förtjänade att få spela. Men och gjorde några riktigt bra insatser. Norrköping kommer jag ihåg bland annat. Första halvlek där tyckte han var helt briljant faktiskt. Men har pendlat. Och det har blivit för få mål totalt sett. För en anfallare. Jag vet inte hur många matcher han startade till slut. Men
Det kan vi få fram. För det blev ju 4 mål och det var 19 starter till slut. Och
det hade behövts, behövts. Vi pratade om att Linus Hallenius var borta och det är stora skor att fylla, och det tycker jag inte man kan kräva av Wilson. Men det hade behövts 3-4 mål till från honom för att GIF skulle förnya kontraktet. Så känns det. Det hade visserligen räckt kanske med 1 eller 2 vid rätt tillfälle.
Tror du han blir kvar?
Tveksamt. Ja. Han har ju ett utgående kontrakt och jag har ingen aning egentligen, men nog det känns som att det skulle kunna vara ett läge för Peter själv att prova någonting, om man nu vill testa något. För sist när han hade utgående kontrakt tog det ganska lång tid innan han förlängde, och han kollade ju vad som fanns, och det var ju lite klubbar intresserade i utlandet, och jag vet att det har funnits intresse kring honom även på senare tid. Så den känns högst oklar.
Ja. Nej, men och med honom då så Ja, vi var inne på, skulle han bara höja produktiviteten 10%, alltså 10% bättre avslut, så skulle han ju göra så mycket mål. Han kommer ju fortfarande till så mycket lägen. Det är det här Padibba-grejen. Och hade han gjort det, då... Ja, då han hade kunnat bli hyllad om det fanns lite mer matchavgörare i honom. Alltså. Men
det
och han ska ju också användas på rätt sätt,
ja,
vill jag få
absolut
fram. I djupledet, för det är där han har spetsen.
Ja.
Men får han spela på andra sätt och vara mer bollmottagare, då det behärskar han inte lika bra.
Men det du nämnde Dibba där, det tycker jag är intressant. För där är en spelare som i Superettan slog igenom, började sätta flera av sina chanser, kunde ta med sig det upp till Allsvenskan sen och vidare ut i proffslivet. Det kunde ha varit bra för Peter att kliva ner i Superettan, få vara första val, göra 10 plus mål, vilket jag tror att han absolut skulle kunna göra i Superettan, och sen blomma. Men
då tycker jag att både han och GIF Sundsvall ska då vänta tills att tränaren är klar och se, är det en tränare som vill ha en djupledsgående forward? För det är så viktigt
det
för honom med de egenskaper han har, att välja efter rollen och ingenting annat. Eller ja, annat också, givetvis. Men,
ja, nej, men
det måste han gå
först. Han ska användas efter. På det sättet, ja. För att vara bra.
Och den sista då, det här är det känns ju mörkt att gå igenom en Shidio Meje.
Ja, tyvärr så blev det ju...
Det är gott att... Ja.
Det blev något inhopp. Kom tillbaka från sin skada. Fick spela, hoppade in AFC bland annat nattmatchen. Men sen hade han det väldigt tungt. Var utanför laget, utanför truppen. Slog sig inte in helt enkelt fotbollsmässigt efter den långa skadeperioden. Vilket kanske inte är så konstigt med tanke på hur länge han hade varit borta.
63 minuter blev det här året.
Tungt år.
Vad kommer hända med honom nästa år?
Ja, det vi... Jag skrev en artikel där efter sista matchen att vi kunde berätta att GIF har valt att säga upp. Man hade en klausul där som skulle sägas upp före, jag tror det var sista oktober. Och det valde man att göra. Så hans kontrakt som han hade över nästa år gäller inte. Men däremot har de inte stängt någon dörr för att han kan bli kvar ändå. Men ja, det är klart Superettan, då blir det andra förutsättningar. För GIFarnas del också. Och för Shiddy själv. Men ja, kontraktet är ju uppsagt, så i och med det så är det ju väldigt osäkert om man blir
kvar
i alla
fall. Det är en post där du behöver spara pengar liksom. Det,
så kan
du ha
en
chans att spara pengar. Så jag tror också att då man får fullfölja den linjen, tror jag.
Det är synd, för jag kände på försången inför 2018 att det såg väldigt spännande ut.
Sjukt likable person.
Ja, dessutom.
Honom gillar man.
Ja, vi hoppas att gå bra för honom, vad det nu blir. Om det blir Giffarna eller någonting annat. Men, och det är en fotbollsspelare med vad är det Urban Hagen brukar säga? Spännande kvaliteter.
Jaha,
så i en optimal utvecklingsmiljö så kan han definitivt göra en grym säsong 2020.
Ja. Med det, Oskar, så ska vi runda av.
Vi gör det.
Det var ju en dryg halvtimme det där.
Det blir oftast lite längre. Men fortsätt höra av er. Vi vill ha, speciellt nu i silly season-tiden med tränare och spelare och in och ut. Och hör ni någonting, rykten, uppgifter, om ni får reda på något, då hojtar ni till. Och kom gärna med åsikter och tankar och funderingar också.
Och ju längre silly season lider, och kanske framförallt när fönstret öppnar, så kommer det här ju också vara ett forum för truppbygge och
absolut.
Spekulation och det senaste. Men idag just extra fokus på spekulation.
Och det är härligt ibland det också.
Ja. Den hypotetiska podden avslutar säsongen. Nu börjar vi på säsongen 2020. Nästa vecka.
Det gör vi.
Ett avsnitt.
Tack för idag.
Fan, jag förvirrar. Tack för idag.
Hej! Hej!
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!